Skogsfredag är det igen, Fredrik. Idag är det podd nummer 101. 101 av de pongor de 101 dalmatinerna tänker jag på då. 18 februari.
Ja, jag tänker digitalt, ja. 101.
Du tänker digitalt, ja. Ja, det ser du. Vi är från olika generationer. Du,
ja,
då.
Kanske är så.
Jag är från den analoga, du är från den digitala. Annars så kör jag bart här idag. Det är första gången jag är utan långkalsonger. Jag har byxor på mig. Så att, ja, jag chansar här med lite tunnare kläder. För jag tyckte det var så soligt och fint när jag gick ut. Men ja, det går nog. Det är rätt milt, är det.
Ja, det är väl ungefär samma som här, skulle jag tro. Något känns som 7-8 ja. Grader, men det blåser lite.
Ja.
Någonstans.
Det gör det. Ja, jag startar ett flygplan precis här på flygplatsen i Jönköping. Inte ofta det händer, så det hörs. Men annars är det en motorsåg i fjärran här utanför vattenledningsparken. De håller på att hugga upp något nytt industriområde eller något.
Ja.
Passa på om annars det innan häckningssäsongen börjar.
Ja, precis. Ja, den har börjat. Hos för vissa fåglar, va?
Ja, kanske då.
Har vi lärt oss under den här veckan? Kanske. Det har varit fokus på fåglarna i skogen.
Det har varit ett väldigt hett ämne med artskyddet.
Ja, absolut.
Vilken ände ska vi börja?
Nej, vi tog ju upp det förra veckan i podden i nummer 100, va? Och vi fick ju lite kritik för det faktiskt sen, att vi var lite för glättiga och såg för lätt på det här. Men allt eftersom veckan har gått så skulle jag nog vilja säga att den kritiken var nog känns som i alla fall delvis obefogad. För det verkar ha landat in ungefär där vi kanske trodde, och vilket ur ett bondförnuftigt och pragmatiskt sätt det måste hamna i. Ja. För det är väl ganska självklart att de inte kommer lägga ner varenda sågverk och varenda massabruk i hela Sverige och lägga en död hand över Sveriges skogsbruk.
Nej, utan det här var väl den drastiska signalen från Skogsstyrelsen kom. Det var väl liksom att skicka den här frågan in i kaklet, underförstått, till politikerna för att lösa ut den i lagstiftningen helt enkelt.
Ja, en lagändring. Helt enkelt på grund av att när artskyddsförordningen eller fågeldirektivet eller båda, när de införlivades i svensk lag, så införlivades de på felaktigt sätt.
Ja.
Och det är ju där det måste komma till någon form av ändring nu då. Och det är, varför skulle det inte göra det? Det är ju lite, ja, jag vet inte vad vi ska dra för likhet, men det blir ju lite som med biltrafiken, att vi hade införlivat någon form av EU-rätt för biltrafik, och så hade det varit någon pålaga för något partikelfilter eller någonting som vi hade tolkat på fel sätt, som hade gjort att biltrafiken får inte förekomma i Sverige med resten av EU. Ja. Det blir ju samma sak. Jag menar, det är ju, man får lyfta blicken och se lite pragmatiskt på det.
Ja, skulle det vara så att inte politikerna förstod passningen ifrån Skogsstyrelsen, så har de fått hjälp på traven utav skogsindustrin med flera den här veckan i alla fall.
Ja, absolut. Nej, jag vet inte, nu skjuter jag lite från höften. Jag har gärna fel, men säg att det inte skulle bita hos regeringen, så att de har för mycket att göra. Det blir krig i Ukraina, gud förbjuder någonting sånt där. Och så det drar ut på massa saker, så tror jag faktiskt att det skulle kunna lösa sig genom att man stämmer svenska staten mot EU-rätten. För skulle EU-rätten ta upp den här frågan, så skulle de nog komma fram till att ni har ju inte harmoniserat våra lagkrav på rätt sätt här. Gör om, gör rätt.
Mm. Ja, det kan ju ta sin tid, så då får man väl utverka någon form av dispens under tiden, någon cementadispens.
Ja, precis. Miljöbalken på Wikipedia, det har vi pratat om tidigare.
Ja, man får väl utse en artskyddssamordnare i regeringen. Då har man ju en Cementa-samordnare, så varför inte en artskyddssamordnare? Som kan?
Ja, men det är väl bara att rekrytera Lars Tysklind, som har gjort den här monsterrapporten som släpptes i somras. Översynen av artskyddet.
Ja.
I den finns ju ganska mycket att ta av.
Ja, frågan kommer nog att leva vidare, men Ja, men det är ju intressant liksom, reaktionerna som blir på saker och ting. De blir ju väldigt liksom... Så det blir lite överdrivet.
Lite?
Ja, men alltså man bokstavstolkar ju saker och ting fullt ut och man ser inte rimligheten någonstans, så det kanske man... Men...
Nej,
ska jag göra, jag vet inte.
Jag tycker att det går till överdrift faktiskt. Det är ju sandlådnivå på dagis.
Ja. Nu fick de med sig Skogforsk att göra en rapport om det här. Det tog på ett par dagar bara, så har de fått ihop en rapport exakt hur mycket kostnaderna, ökade kostnaderna blir. Och de...
Ja, de hade väl i och för sig lämnat sandlådan lite då, får man säga. För de hade ju antagit att det eventuellt skulle bli ett avverkningsstopp under en given häckningsperiod som var mellan 1 april och 31 juli. Ja. Och fritt fram att avverka utöver den tiden då. 8 månader skulle Sveriges avverkningssäsong bli i så fall.
Ja. Och du kortar ner den då?
Ja, man kortar ner den.
Ja. Och då skulle man hamna på 5 miljarder extra i kostnader för att man behöver en större avverkningsorganisation de 8 månaderna, och man behöver lagra virke. Och sen så hade de med i kalkylen att man skulle behöva betala maskinförarna lön för obetalt arbete när maskinerna stod still. Det var ju generöst, tycker jag.
Ja, det, jag vet inte, har de... Skogforsk identifierat kanske den svaga lönsamheten av skogsentreprenörerna? Att skogsbolagen skulle betala varenda maskinförare för att gå hemma i 4 månader. Så var ju rapporten utställd. Nu lite orerande, ursäkta Skogforsk om ni lyssnar på det här, men det blev lite fel där. Ja. Så vi tog väl ett grepp på den rapporten och skrev. Jag skrev en blänkare om det på Skogsforum. Ur ganska många aspekter. För det är inte bara det, utan det är ju flera andra saker också. Jag tycker att det är ganska viktigt att man får ta med... Man borde ha med i kalkylen en omvänd kalkyl. Vad som händer om vi går in i kaklet med att försöka att maximera avverkningen så mycket som möjligt. Och riskerar till exempel att bryta mot skogscertifieringsstandarder eller kanske EU. Rätt, bara för att skapa oss rätten att avverka. Hur påverkar det synen hos våra kunder, till exempel? Där fanns det ingen riskanalys gjord på vad vi hittade i alla fall.
Det är mjuka värden som är svåra att räkna på det, fast de tar sig ut i hårda pengar.
Ja, men absolut. Det tycker jag. Nej, så det, jag tycker att övergripande, utan att kasta på någon specifik, så känns det som att det blev väldigt överilat. Och nästan sandlådnivå på det hela.
Med det är inte helt ovanligt när det gäller skogsfrågorna idag att det blir ganska polariserat.
Nej.
I skyttegravarna. Däremot har det varit relativt tyst ifrån miljöorganisationerna i den här frågan. De har väl suttit på läktaren och käkat popcorn kanske, jag vet inte vad de har gjort.
Ja.
Naturskyddsföreningen hade väl uttalat sig av Greenpeace tidigt initialt här att de tyckte det var bra att äntligen implementera det här. Men annars har det varit ganska lugnt i debatten, tycker jag, men jag kanske inte ser riktigt hela.
Nej, visst, och vi får väl se vad det mynnar ut i, för det har vi diskuterat på Skogsforum också, att går du tillbaka i tiden och tittar hur det såg ut på kanske 60- och 70-talet, så det kanske inte var något nationellt lagkrav, det vet jag faktiskt inte hur det såg ut, men det var ju faktiskt så att avverkningssäsongen var ju i princip 8 månader. För man högg inte i skogen under våren, under häckningsperioden.
Nej. Och det kanske inte berodde på att man tog hänsyn till fåglar, utan kanske berodde på praktiska andra omständigheter.
Ja, jag tror det kan ha varit en kombination. Jag har ju faktiskt pratat med flera äldre i gamet. Och vissa av dem säger ju att det var ju liksom en oskriven lag att fåglarna var ju viktiga för oss. Det var vår skyldighet att se till så att de kunde häcka i fred.
Ja, och sen så var det ju också det här med, när man tittar på timmer, sågtimmer, man högg ju sågtimmer under vintersäsongen, man högg ju inte det när det var färskt.
Nej, precis.
Det är ju något man har börjat på senare tid, så man hade ju inte torkningsmöjligheter på det sättet riktigt heller.
Nej.
Ja, men nu hugger man ju timmer som är fullt med vatten och så bustorkar man det ner till skeppningstork på rätt kort tid, och då får man ju ja, det är ju inte optimalt i virkeskvalitet, men det är ju något som marknaden accepterar och tycker är okej, och då kör man på det. Så, ja. Och det är klart att det är lättare att driva verksamhet hela året än bara en del av året. Det är väl ganska självklart.
Ja.
Men det är många olika skäl till att det har sett ut som det har gjort tidigare och att det ser ut som det gör idag.
Ja, men det tror jag. Definitivt. Och ska man drista sig med att titta in i kristallkulan, så vet ju rackaren som... om det inte kommer bli som det är. Det kommer bli som det är idag, tror jag.
Ja.
Och vad jag menar med det här, det var ju, det skrev jag om lite i den här rapporten, tråden om Skogforsks rapport. Ja. Det är ju faktiskt att vi har ju ganska rigida, i och för sig inte skallkrav, men starka börkrav i FSC då.
Ja. Det är ju inte lag då, utan det är ju en frivilligt antagen marknadscertifiering.
Ja, men visst, per definition är det ju inte lag. Men har man skrivit under på standarden och inte följer den, då riskerar man ju att få en snigel på ögat av
Ja, men de flesta, i stort sett alla bolag idag är ju FSC eller PFC eller både och certifierade.
Ja, ja. Och, det är ju...
och använder det, så att då är det ju, är det ju krav. Men,
absolut.
Men jag menar, man skiljer på det vi pratar om när fågeldirektivet. Det är ju lagstiftning som finns i svensk miljöbalk, och det andra är ju en frivillig marknadsorienterad certifieringsmodell.
Ja, men pratar vi cash in på kontot, så är det samma sak.
Ja,
alltså,
absolut.
Ute i, om man ska säga det, i verkligheten. För man riskerar ju att bli av med certifieringen om man inte följer den. Och blir man av med den, då är det ju inte kul för 5 öre, skulle jag gissa.
Ja, nej, och certifieringsvirket är certifierat virke är viktigt för industrin idag. Mm. Jag såg att Metz Board, som lämnar sin årsrapport, vars huvudsakliga verksamhet inte ligger i Sverige utan i Finland. Men de har ju kartongbruk eller bruk Husum.
Ja.
De skrev ju att Norra Skogs delägarskap i Husum, det var massabruket där, det är inte kartongbruket, men var viktigt, för det bidrog med stabil tillgång till certifierad råvara. Så den certifierade råvaran är viktig.
Ja, precis.
Är den. Men det är synd om svenska skogsägarna i norra Sverige som får en hundring mindre på fubben massaved än vad finska kollegorna får när de säljer till samma bolag.
Ja. Det är det ju faktiskt. Och där är vi återigen i pudelns kärna. Att vi har lyckats gått och blivit Nordens u-land i skogen. Med,
i alla fall prismässigt.
Med Europas lägsta virkespriser. Det är, ja, är inte det pudelns kärna om något?
Jo, det är det. Det är det lönsammaste man kan göra, lasta ett rundtimme på en båt och skicka det utomlands. Det är någon som kan förädla.
Ja, ja, precis.
Det är u-landsfenomen.
Ja, det är faktiskt det. Och det är något, vi kommer ju aldrig släppa det. För det är ju, trots att inte jag personligen äger skog, så är jag ju ändå svensk. Så jag känner ju... Ja. Det är pinsamt.
Ja.
Ja, men visst är det?
Det är det faktiskt. Ja, det är det. Nej, men det är ju... Det är ju en dålig prisutveckling. Det är rätt många som skriver om det idag också nu, och det pratas mycket om det. Nu försvann väl det i champagnebruset av Södras årsbokslut lite grann den här veckan. Den kom ju också den här veckan och i onsdags, var det va?
Ja.
Med ett högt resultat och mycket utdelningspengar till medlemmarna då, både på insatskapital och en del efterlikvid. Då fick jag efterlikvid för vid leveranser 2020 till och med också.
Ja, just det.
Vi har tittat på Mellanskog, släppte sitt igår.
Ja.
Och Mellanskog har ju ingen egen industri, de är delägare cetera. Men om man tittar på virkeshandeln i Mellanskog, så ser man ju väldigt tydligt det, just precis det vi pratar om, den dåliga prisutvecklingen. Mm. Mellanskog har gjort ett rekordresultat, säger de, och ger rekordutdelning. Och det gör man ju tack vare att man har fått upp volymerna och får lite pengar över. Men om man slår ut virkesvolymen, om man slår ut Mellanskogs omsättning på den virkesvolym de hanterar, så hamnar man på drygt 700 kronor, nu har jag inte siffran framför mig, men 700 kronor i fjol 2021.
Ja, kronofubben alltså.
Gör man kronofubben. Och gör man likadant för 2020, så hamnar man på 686 eller någonting. Mm. Så prisökningen uträknat eller utslaget på FUB var 2,7%. Mm. Resten är volymökning då. Mm. Och det är väl ungefär där prisutvecklingen på virke ligger när industrin tjänar 20% i nettovinst i snitt, eller över 20 allihop och en del mer. Mm. Så har prisökningen på timmer varit 2,7% för mellanskogsmedlemmarna. Ja. Eller på virke.
Nej, det är ju för sorgligt. Men det är väl lite det vi har varit inne på också. Det har vi också fått kritik för genom under fjolåret. Vi pratar om det här vikten av att skogsägarna i alla fall får möjligheten till fler intäktsben. Vi nu pratar om att binda kol i levande, växande skog eller naturupplevelser man kan få betalt för, sälja husbilsplatser och få en intäkt på det. Det är ju otroligt viktigt alltså.
Ja, men det lyfter ju faktiskt Mälarskogs, vad är hon, kommunikationschef Marie Wickberg. Hon skrev någon krönika i ATL eller land, jag kommer inte ihåg vilket, och där hon själv skrev att det var problematiskt att virkesintäkter var den enda ben skogsägaren hade att stå på.
Ja, precis. Och där blev det ju kaffe till vrångstrupen, för det var ju faktiskt någonting som jag klassar det som en vändning för henne, för jag lyssnade på ett seminarium hon var med på där hon sa i princip tvärtom, att skogsägarna ska vara nöjda, att skogsindustrin gör stora vinster, för då vet vi att de överlever och att vi kan fortsätta leverera virke till dem.
Ja.
Och det var ju vid jul, tror jag. Så kul.
Okej, ja, det är ju en snabb vändning.
Ja, det är en snabb vändning, så det var kaffe till vrångstrupen. Men det var ju kul, verkligen. Och som vi har sagt tidigare, jag tror att Mälarskog är ju faktiskt numera den enda större skogsägarföreningen som har chansen. För de sitter ju inte på egen industri. Norra har ju köpt in sig nu.
Och de måste ju inte leverera massaved på Stora Ensos eller Billerud Korsnäs eller vem som nu är, deras villkor är exakt. Utan,
nej. Och norra har ju köpt in sig i Husum och södra är södra med en av Sveriges största industrier för primärt massa då. Så de är ju liksom, det är klart att inte de kommer med såna här propåer, för det utmanar ju deras egen affär.
Ja, det riskerar ju att ta bort virkesflödet till industrin. Ja.
Men om Mälarskog skulle kunna bryta sig ur, så skulle nog de kunna bli rackarns vet om inte de. Skulle de göra det på rätt sätt, så skulle de nog kunna skapa den största lönsamheten för medlemmar i en skogsägarförening på sikt, skulle jag tro.
Ja.
Men det har vi pratat om tidigare också. Men antagligen så är det de här djupa strukturer, cementerade fast, och man vågar kanske inte heller. Sen så var det...
Om Mälarskog hade avstått från att öka virkesvolymen med 500 000 kubikmeter 2021 jämfört med 2020, då kanske priset hade blivit ett helt annat.
Ja, visst är det så.
Då kan det vara så att medlemmarna till varje pris hade velat leverera, att det har varit svårt att kvotera ut det, men det vet man inte hur det funkar. Och det samma gäller ju Sveaskog till viss del också. Sveaskog är ju också med och bidrar till att hålla ner priset genom att se till att få ut så otroligt mycket virke på marknaden som man gör, va? De skulle ju själva kunna kontrollera priserna i vissa områden i Sverige genom att strypa lite. Så här, vi drar ner.
Precis. Det hade varit en virkesprishöjare av rang.
Ja, visst. Jag menar, vill de fortsätta att visa ett bra resultat, det är bara att höja värde på skogsmarken lite till. Ja. Och det kan de ju göra om virkespriset stiger.
Ja. Jag tror väl, om man ska vara riktigt krass då, för det här är ju någonting som Sveaskog garanterat vet om. Det här är ju någonting de diskuterar på högsta nivå, det är helt övertygad om. Men det de ser, det de har i vågskålarna, det är ju välfärd hos snart 11 miljoner invånare i Sverige. Kontra högre lönsamhet hos 300 000 skogsägare. Där har du ju vågskålen som de sitter med. Ja. Och det kan man ju naturligtvis förstå, att de premierar ju välfärden för Sveriges invånare, naturligtvis. Men...
Det är ju frågan hur långt den är, miljarden räcker då, eller vad den är, de lämnar inte staten.
Det blir ju inget netto till statskassan att tala på. Det är ju en... Ja, jag vet inte vad det är.
Nej, de här coronatider och valåret 2022 så bleknar ju beloppen snabbt, för det är ju lätt att få pengar i omlopp.
Men de klarar ju inte
stöd ens, både det ena och det andra.
De klarar ju inte ens att täcka upp elprisstödet med resultatet från Sveaskog.
Nej.
Så det är liksom, nej, det funkar ju inte. Men så det de borde titta på, tycker jag, det är ju liksom en modell där de verkligen försöker att vad ska jag säga, utveckla landsbygden. Släppa sargen och se vad som gör en kalkyl på vad som skulle hända om skogsägarna och skogsentreprenörerna ute i landsbygden i Sverige faktiskt skulle få lite mer att röra med sig. Lite mer lönsamhet. Det kanske skulle blomstra.
Ja.
Istället för att små sågverk köps upp av de här stora drakarna och läggs ner, så kanske det är just de som skulle blomma och bli ett nytt stort sågverk som kan ta marknadsandelar på en global marknad med en specifik typ av slutprodukt som de stora drakarna inte har. Jag menar, det är ju så hela marknaden fungerar. Det får ju inte liksom vara cementerat fast att fram till 2050 så ska SCA leverera si och så många miljoner kubikmeter och ingen annan får göra det. Jag menar, då har du ju ingen marknad.
Nej. Nej. Nej, men risken är ju stor att vi går åt andra hållet nu med så mycket investeringspengar som ska göras. Alltså det är nog lätt att köpa upp sågverk idag, och i den mån någon skulle komma ut på marknaden så finns det ju köpare definitivt, och framförallt så kommer ju många bolag att expandera sin verksamhet väldigt mycket.
Ja, ja, absolut.
Och bygga ut rätt mycket och det gör ju att timret ska tas någonstans ifrån, eller kanske är svårt att konkurrera för mindre sågverk också då.
Ja.
Det kommer hända mycket.
Jo, så kan det vara.
Ja, så kan det vara. Men nu, vi kunde ju summera årsbokslutena nu. Ja, nu kom Mellanskog här också. Det var inte med i sammanställningen. Men jag gjorde en sammanställning över bolagens bokslut för 2021. Och det är ju helt makalösa siffror egentligen.
Ja, ja, absolut.
Vi gick ner lite på trävarusidan i sista kvartalet. Q3 var väl toppkvartalet för fjolåret. Det de hade var bolag som var uppe på 50%.
Ja.
Rörelsemarginal i princip då.
Ja, precis. Men det var ju inte så mycket, för det var ju faktiskt kommunikationen ut från skogsindustrierna var ju nattsvart. Det hotet ök ju i USA. Det var nästan, ja, det var ju liksom, nu får vi lägga ner det här. Nu, det var det. Tack för det här, gjorde livet.
Ja. Precis. Och tittar man enskilt på det sista kvartalet i fjol då, så har ju alla bolag tjänat mer pengar det här kvartalet än vad de gjort på några år någonsin.
Ja, så gick det ju upp nu. Det har gått upp i januari.
Och nu
ja,
går det
ja,
upp,
ja, herregud. Ja. Men det är de tysta om. Det är de jättetysta om. Så ja, nej, det där är lite... Mm. Det är klart, det skulle vi... Ja, men skulle inte vara det.
Det finns en tråd om boksluten, men vi ser summeringen där, och det är... Den visar ju att det finns utrymme för att betala lite mer för virket utan att man ens äventyrar fantastiskt bra vinster i bolagen. Så att,
de riskerar inte att gå i konken.
Annan... Nej, det gör de inte. Det gör de inte. Annars en annan sak som kom den här veckan som är ett bekymmer. Så vi har pratat om det gärna med alla dem, och det är liksom en fråga som är rätt iskall i dagsläget med barkborrarna. Men Södra har gjort en inventering i Götaland på hur mycket de här januaristormarna hade dratt ner och kom fram till att det är 2,2 miljoner kubikmeter som ligger ner. Och det är rätt mycket virke om det ligger utspritt i landskapet. Det var någon som påpekade att det är rätt mycket tall i det här, och det är det givetvis frötallar. Men det är mycket granvirke som ligger och som ska ta svara på.
Ja.
Och det är en kamp mot klockan.
Ja, och som vi pratade om också, fast det har vi inte skrivit någonting om än, men det är ju, kan ju faktiskt vara så också att barkborrefrågan är mer eller mindre överspelad i söder, alltså i Götaland.
Så den har inte haft den alarmismen där som den hade när det var som värst, och det kan ju ha gått ner ganska mycket.
Ja,
också.
Men det är enligt fångstrapporterna i fjol så var det ju nästan en icke-fråga, va?
Ja. Men däremot i Mellansverige, i Svealand.
Varför görs inte inventeringen i Svealand istället? För
ja. Vad gör Skogsstyrelsen? Ja. Det är ju Södra som har gjort det i Götaland. Och jag menar, Skogsstyrelsen är ju Skogsmyndigheten. De borde vara ute.
Ja.
De var ju snabbt ut med ett pressmeddelande att skadorna efter den här stormen, vad heter den? Malika, vad heter den?
Ja, var begränsade.
Var begränsade. Mm. Jaha, okej, fine. Skogsägaren kan luta sig tillbaka.
Yes.
Och sen har Södra varit ute och inventerat och säger att det ligger 2,2 miljoner kubikmeter. Alltså före Gudrun så hade det varit ett jättestorm.
Ja, ja. Visst är det så.
Men, och det här är ju bekymmer för att det är ju... Det skapar ju en situation där antingen så får man sätta stora avverkningsresurser på att ta ut det här virket och då minskar virkesflödet och det gör det i ett läge när... När industrierna går för högtryck nu. Va? Sågverkarna går så det blåser och massabrukarna går så det blåser om det. Mm. Och hela avverkningsmaskineriet måste gå för fullt.
Ja, visst är det så.
Och börjar man köra ut och plocka vindfällen här och där så tappar man ju produktion. Va?
Ja, rejäl
och
produktion.
Och alternativet är att skita i vindfällena och odla barkborrar istället. Mm. Så att det sitter man ju... Och jag menar, frågan är vart det här är ju viktigt att Skogsstyrelsen är med och har koll på det här, tycker jag.
Ja, för skogsägarnas skull. För det är det vi måste... Den måste ju våga ta den pucken att oinventerade granbarkborreskador är ju mumma för industrin. Det är mumma för industrin. Det är perfekt för dem.
Det driver fram virke.
Ja, visst. Det är gratis virke i princip ju. Men för skogsägarna är det ju katastrof.
Ja.
Och det är det som inte Skogsstyrelsen verkar ha förstått. För de har ju förlitat sig på skogsindustrin. För skogsindustrin säger, ja, vi har gjort lite inventeringar här, vet du. Och nej, det är ingen fara, vet ni.
Ja.
Nej. Kör på, gubbar.
Nej, det behöver liksom... Herman får nog ta sin andra mandatperiod och skärpa upp verksamheten lite för att som myndighet betraktad så har man blivit lite tandlös, tycker jag.
Ja, en lakej och skogsindustrin som vill jag drista mig till att säga och ifrågasätta i alla fall om de inte är.
Och just nu är det är rätt så ansträngt virkesförhållande. Vi har ju fått oberoende av vartannat, både du och jag, en del folk som hör av sig och vi har inga säkra källhänvisningar på det, men alltså det är... Ja, du fick en häromdagen som ringde dig.
Ja, jag har fått flera. Det handlar ju om... jag tror ju garanterat på det, för annars skulle de inte ringa, för de är ju liksom uppgivna, eller vad man ska säga, förvånade, arga, ledsna. Ja. För det är ju att massabruken flisar timmer. Prima timmer, rätt in i flishuggen.
Det finns inte, det saknas massaved, det är för lite lager med massaved, massavedflöde är för litet. Man kör allt man kan på sågverksflisen och så får man såg och timmer, eller flis och timmer. Och det är ju de här kombinaterna som har sågverk och massabruk på samma ställe som kan göra det.
Ja.
Och som tydligen gör det i rätt stor omfattning. Vissa.
Ja, visst är det så. Och det är ju, jag menar, skogsägarna har fått betalt för timmer. Det är inget tutal om saken.
Sen, det drabbar inte skogsägarna.
Jo, det gör det i och för sig, för det är Europas lägsta virkespriser. Så det är ju dåligt betalt timret, är det. Men det finns ett par saker som är väldigt tveksamt i det här. Nummer ett, det är ju att det verkar finnas att massavedpriset skulle kunna vara timmerpriset. För tydligen går det alldeles utmärkt att få lönsamhet på flisa timmer. Det är nummer ett.
Ja.
Nummer två, det är ju den här, vad ska man säga, miljöaspekten. Att man tar på sig att vara den cirkulära ekonomin och det gröna och det... vi bygger i trä jättemycket. Men det gör vi inte egentligen för på helgerna. För det här ska tydligen ske på helger enligt vissa. För de vill dölja det, att de håller på med det. Så på helgerna flisar de prima grantimmer.
Ja. Ja, det har varit intressant.
Shady business, skulle jag vilja säga. Det är inte fräscht.
Ja.
Så, men annars är det kul, för det är många som hör av sig. Många är liksom, de säger rakt ut att som de tycker. Och det, de är arga. Och de tycker att det är rent och sagt för jäkligt. Men är det en sak som de faktiskt inte tycker är för jäkligt, så är det den här podden. Och det är ju förbenat roligt, Torbjörn.
Det är ju kul.
Ja, men det är roligt.
Och nu fick ni ett avsnitt till att lyssna på här. Och,
ja.
Men vi får ju runda av här, Fredrik, för nu.
Ja, men jag vill säga det, att tack för att höra av er fler, alltså. För det här ger,
ja,
det,
ja,
det är kul, och det ger oss en sporre till att fortsätta.
Absolut. Ja. Och det är nya ämnen att prata om varje vecka. Det tar aldrig slut, det är ju rätt med häftigt också.
Ja, fast mest virkespris.
Ja. Ha en bra fredag i skogen.
Och helg. Hej. Hej.